الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Şeyhen tekrar Allah subhanahu wa ta'ala och prisar honom. Och tackar Allah subhanahu wa ta'ala för de enorma gåvor som vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala, som vi inte kan precisera dess antal. Och han tackar Allah subhanahu wa ta'ala tills dess att Allah är nöjd över oss. Och han nämner specifikt de enorma gåvor som Allah har skänkt över oss. Vi säger islam, i första hand iman, och att han har väglett oss till profeten sallallahu alaihi wasallams vägledning och väglett oss till profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Och detta är enorma gåvor, men få av människorna är tacksamma för dessa gåvor.
Kama nahmadu subhana alladhi yassara lana hadha al-majlis at-tayyib al-mubarak min majalisi الذكر والعلم الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه جوائز أربع جعلها الله عز وجل لمن وفقه الله لمجالس الذكر والعلم. وذكر المسجد بيت من بيوت الله كما قال العلماء خرج مخرج الغالب، وإلا فلا شك أن كل مجلس ذكر وعلم يكون فيه هذا الخير وهذا الفضل العظيم. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا مثل هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير ورحمة ومفتاح بركة وفضل وخير من الله عز وجل.
شيخاً återigen tackar Allah subhanahu wa ta'ala som har underlättat för oss att ha den här välsignade sittning. Och påminner oss om hadithen, den mäktiga hadithen som profeten sallallahu alaihi wasallam nämner, att det inte finns något folk som samlas för att recitera Allahs bok och påminna sig av tankeställare som finns i den, förutom att Allah subhanahu wa ta'ala skänker dem fyra gåvor. Det ena är att Allah omfamnar dem med hans rahma, med hans välsignelse. Och att änglarna kommer att omringa den här sittningen.
Nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah.
Och att Allah subhanahu wa ta'alas lugn och trygg känsla kommer att, och frid kommer att sändas ner över dem. Och Allah kommer att nämna dem i bättre sammankomst hos honom subhanahu wa ta'ala. Och när profeten sallallahu alaihi wa sallam nämnde att det inte finns något folk som samlas i ett utav Allahs hus, så menas det inte specifikt att det måste alltid vara Allahs hus. Men i och med att det oftast folk sitter där och påminna sig om Koran och dess budskap, så har det kommit i hadithen på det viset. Däremot så kan det menas också samkomster där man sitter och minnas Allah, även om det inte är specifikt i moskéer.
وذلك عباد الله لأن العلم مفتاح كل خير والجهل مفتاح كل شر والعلم حصن حصين يتحصن به المسلم من سائر الشرور والفتن والجهل باب عظيم تدخل به أنواع الشرور والفتن ولذلك كان من علامات الساعة التي تقوم على شرار الخلق أن يرفع العلم وينتشر الجهل ويموت العلماء كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
شيخا بتونر أت دنا فترفليهات har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt profeten sallallahu alaihi wa sallam betonat i hadithen, för sannoliken är kunskap nyckeln till all gott och ignorans är nyckeln till all ondska. Och när man har kunskap så har man skyddat sig och befunnit sig i en välskyddad plats, till skillnad från ignorans där man öppnar för sig en dörr för att ondska och fitan och ska träda in från den här dörren. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde, att under sista tiden så kommer ignorans att dominera. Och kunskap var väldigt begränsad. Och det just då kommer dummedagen att inledas.
فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية للبخاري زاد فيه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قليل بالنسبة لأهل الهلاك والخسارة الذين هم كثير في الأرض. ويؤيده ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار فيقول آدم وما بعث النار فيقول الله عز وجل أخرج من كل 1999 حتى خاف الصحابة. يعني معناه لا ينجو من النار من كل 1000 إلا واحد فقط. فقال الصحابة وقد خافوا فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني من هذا الواحد من هؤلاء 1000؟ خافوا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم اليهود والنصارى ومأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج فإنهم كثير أي أهل الهلاك أي أهل الهلاك. وبهذا نعرف كذلك أن الناجي لا ينجو إلا بالعلم، لأنه في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويؤكده أيضا ما جاء عند أحمد وأهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ومعناه أن الناجي واحد من هذه الفرق كلها. وهذا يوضح لك ويؤكد لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف هؤلاء الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني أهل الصلاح في أهل الفساد قليل. وفي رواية أخرى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة كذلك: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ومعناه من صفات هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحق القليل أنهم يحرصون على إصلاح الناس، وهؤلاء كذلك قليل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. اللهم آمين.
Şeyhin nämner här den autentiska hadithen som återberättas av Al-Bukhari och Muslim. Hadithen säger: det kommer att finnas en folkgrupp från mitt samfund. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det kommer att finnas en liten folkgrupp från mitt samfund som är stabila över sanningen och segrar över den.
لا يضرهم من خذلهم.
De kommer inte att påverkas av folk som har svikit.
ولا من خالفهم.
De bryr sig inte om folk som sviker dem eller lämnar dem utan att ge dem seger.
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
Och på så vis kommer de att vara tills de möter Allah, och de är på den vägen. De är stabila. Och det har kommit i en annan rapportering i Al-Bukhari i slutet av den här hadithen: och den som Allah vill väl kommer att utöka hans kunskap i religion. Vi kan finna många digdar och många fawaid i den här hadithen. Det första är att det kommer finnas ett litet folkgrupp som kommer att räddas, och majoriteten kommer att gå under. Och det som bestyrker den här mening är det som nämns i den andra hadithen, där Allah subhanahu wa ta'ala säger till Adam: يوم القيامة, den dumme dagen: o Adam, hämta folket från ditt samfund, från dina barn, som ska till elden. Och då frågar Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala: vilka är dessa? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: från varje 1000 människa ska ni ge 199 till elden. Och när sahaba fick höra det, de har varit rädda, och de sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: vilken av oss ska vara den här räddade människan som kommer undan och inte går till elden? Och profeten sallallahu alaihi wasallam har lugnat ner sin sahaba och berättade för dem att antalet judar och kristna och antalet Ya'juj och Ma'juj som kommer att komma senare är enorma, och det kommer att påverka det här. Bland fawaid också digder som man kan dra från den här hadithen är att folk som kommer undan och folk som är räddade kommer att räddas på grund av kunskap. Så som Allah nämnde, så som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade: den som Allah vill väl utökar hans kunskap i religionen. Och det som också bestyrker detta är att judarna, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, judarna har förgrenats till 71 grenar, 70 av dessa grenar är i elden och en är räddade. Och kristna har grenat till 72 grenar. Jag tar om hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: judarna har förgrenats till 71 grenar och kristna har grenats till 72 grenar. Muslimerna har fördelats till 73 grenar. 72 av dessa ska till elden och en gren är räddade. Och detta bara visar att de som kommer undan och de som räddas är få till antal. En utav 73. Och så som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde, och det är många som kanske känner det, och speciellt de som försöker hålla fast vid religionen, att religionen islam började som främling och det kommer att återgå senare och känns som främling på nytt efteråt. Och därefter sa han paradiset, eller han lovade ett träd i paradiset till dem som är räddade och till dem som lever som främlingar. Och när han blev frågade om deras egenskaper så sa han: det är ju de som är sunda när folk är fördärvade. Och i en annan rapportering som också är autentisk, han sa: det är de som försöker fixa och reparera det som folk har förstört och fördärvat. Och dessa är få till antal.
Och hakada ma'ashir al-muslimina wal-muslimat. إن من أعظم أسباب النجاة والفوز برضوان الله عز وجل وفضله في الدنيا والآخرة أن نحرص على العلم وعلى سرعة الاستجابة والعمل به، لأن العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم وسيلة والعمل غاية. ولهذا قرن الله عز وجل بين العلم والعمل في النجاة والفوز بالجنة في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقرن بين الإيمان والعمل، والإيمان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا قرن بالعمل أريد به العلم. فإذا من أعظم أسباب النجاة والفوز بفضل الله ورحمته بالدنيا والآخرة الحرص على الاستجابة لله والرسول بتطبيق العمل بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فبين الله عز وجل أن الاستجابة لله والرسول أي بالعمل بالعلم هو الحياة الحقيقية. لهذا قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لماذا؟ لما يحييكم. حياتك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة ليس بأن تأكل وتشرب وتأخذ من هذه الدنيا، فالبهائم تأكل وتشرب والكافر والفاجر يأكل ويشرب، ولكن حياتك الحقيقية بأن تستجيب لله وللرسول، بأن تحقق العمل بهذا العلم الذي تميزت به يا أيها المسلم عن الكافر ويا أيها المؤمن عن الفاجر. فالفرق بينك يا مسلم عن الكافر هو العمل بالعلم والإيمان، والفرق بينك يا أيها المسلم ويا أيها المسلمة بينك وبين الفاجر تقوى الله، بأن تعمل ما يرضي الله وتجتنب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا لم تستجب غير الله قلبك، قلبك يتغير. ولهذا كثير من ممن يدخل بالإسلام إذا لم يتبع هذا الإسلام والإيمان صدق بالعمل سرعان ما ينحرف والعياذ بالله، بل وقد يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. وقد وقع مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذا المعنى ومصدقا له: فإن قلوب العباد تتقلب بحسب استجابتها وعدم استجابتها لله. قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الذي يدعو به ويعلم أصحابه أن يدعو به، وهو تعليم للمسلمين والمسلمات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، لأن هذا هو مفتاح النجاة، أن تستجيب لله وتعمل بما علمت من العلم بلزوم الطاعة والبعد عن المعصية، بالحرص على الصدق والبعد عن الكذب وأهل الكذب وطريق أهل الكذب. وستأتي معنا إن شاء الله بعض الأمثلة التي لنا فيها عظة وعبرة نذكرها إن شاء الله بعد الترجمة.
Şeyh berättar här att bland de största orsaker som leder till vår räddning och att vi är vinnaren och får Allah subhanahu wa ta'alas välbehag i den här världen, i dunya och i akhira, är att vi ska se till att söka kunskap och agera i enlighet med det som vi har fått och av kunskap fort, och inte vänta och dröja med det. För att söka kunskap kan liknas av ett träd vars frukt är att man agerar i enlighet med kunskapet som man har lärt sig. Så kunskap är ett träd och handling är dess frukt. De goda handlingar som vi gör leder till att vi lever ett lyckligt liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger: den som har gjort goda handlingar, vare det sig man eller kvinna, och han tror på Allah subhanahu wa ta'ala, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att låta honom leva ett rättskaffens liv, och yawm al-qiyama kommer han att belönas på bästa sätt, eller i ärlighet med hans bästa handlingar. Allah nämner här den som gör goda handlingar. Sen säger وَهُوَ مُؤْمِن. Imam Shafi'i nämner att när goda handlingar nämns med iman, så menas med iman i just det här fallet kunskap. Så den som gör goda handlingar Och han har kunskap och besitter kunskap, kommer Allah att ge honom lycka i dunya och i akhirah. Allah nämner i en annan vers och uppmanar troende att de ska agera snabbt i enlighet med de som har lärt sig. Allah säger: "Ja, ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi war rasul idha da'akum lima yuhyikum." Troende, se till att ni accepterar det som ni har fått från Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Saker som leder till att ni är levande. Eller att ni blir levande. Och era hjärta blir levande. Och var medvetna att Allah kan komma mellan visionen och hans hjärta. Det som menas med versen här, att man ska förhasta sig i att lida Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet. Och detta är det verkliga livet som många människor kanske inte tänker på. Är att man lyssnar och lider på det som man får av Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Att äta och dricka och gå, det här är en form av liv som är gemensamt mellan oss och kuffar och boskap och jord. Där alla vi äter och dricker och går. Däremot, det här livet som Allah nämnde i Koran är för dem som verkligen lär sig kunskap och agerar i enlighet med dem som har lärt sig. Och det är de som har fått det verkliga livet som Allah nämnde i det här versen. Och det är det som skiljer en troende från en icke-troende och en from människa från en trotsig människa. Därefter säger Allah i slutet av versen: och var medvetna att Allah kan komma mellan visionen och hans hjärta. Det vill säga, om visionen inte lider Allah subhanahu wa ta'ala. Om visionen får kunskap och vänder den ryggen och går vidare, då ska man frukta för sitt hjärta. Att Allah vänder och vrider på hans hjärta, för han har inte accepterat sanningen och inte agerat i enlighet med det som Allah subhanahu wa ta'ala har befallt visionen. Och Allah nämner i en mycket mäktig vers där Allah säger: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Och på så vis kommer vi att vända och vrida på deras hjärta och syn. Detta är en straff på grund av att de har inte trott på det vid första gången. Det vill säga, när sanningen klargjordes för dem, de har inte tagit emot sanningen. De valde att ta den felaktiga vägen. Och då straffade Allah dessa människor med att vända och vrida deras hjärta så de inte hittar sanningen därefter. Och de fortsätter att gå mer och mer vilse. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukar göra den här dua, och han gör det mest av alla andra åkalla. Du Allah som vrider och vänder på hjärtan, låt mitt hjärta vara stabil på din religion. Så nyckel till räddning är att vi ska agera, att vi ska lida Allah subhanahu wa ta'ala, att vi ska vara ärliga och inte falska.
نقف مع بعض الأمثلة نصلي إن شاء الله ما عليك لو تأخرنا شوية بالأذان ما يبي مشكلة جزاك الله خير بارك الله فيك لا بس نكمل ونأذن ونصلي
الأذان يكون قبل الإقامة حتى لو دخل وقته
نعم
يكون قبل الإقامة بعض الناس يظن أنه يجب أن يكون في وقته
نعم النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأذان في أول الوقت وكذلك جعل الأذان بعد دخول الوقت فإذا كان هناك مصلحة أن يؤخر الأذان لدرس أو لشيء فإن شاء الله لا حرج وعلى هذا طريقة المشايخ والعلماء الله يحفظكم الله يجزيكم خير نعم وخصوصا أن الذين سيصلون هم الذين هنا أما الذين في البيوت فهم يعتمدون على الوقت نعم جزاك الله خير فلا أظن أحد ينتظر الأذان حتى يأتي أو كذا بارك الله فيك فنقف مع بعض الأمثلة نأخذ منها العظة والعبرة في أهمية الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على العمل بالعلم ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وذكر أهل السير بزيادة فيه صحيحة، أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء ورجع فأخبر قريش بما أخبر، فاستهزأ أهل مكة بالمسلمين، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه ذهب للإسراء إلى بيت المقدس في ليلة وهم يذهبون في شهرين؟ فكان امتحان عظيم للمسلمين، وكان في هذا الامتحان سبب في التمييز بين من دخل في الإسلام. فمن دخل في الإسلام وحرص على العلم ووفقه الله للإقبال، ما كان منهم إلا التصديق، ومنهم أبو بكر الصديق، ومنها سمي الصديق صديقا رضي الله عنه أرضاه، والقصة مشهورة أصلها في الصحيح. وهكذا من كان معه من خلص المسلمين، وفي المقابل ارتد جماعة من المسلمين، انظروا ارتدوا عن دين الإسلام بسبب هذه القصة. قال بعض أهل العلم سبب الردة والعياذ بالله هو أنهم لم يكن عندهم استجابة كاملة لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لم يكن إيمانهم في القوة كإيمان من أقبل على العلم والعمل به. ولهذا قالوا لم يرتد واحد، لا ذكر ولا امرأة، ممن كان يأتي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. تعرفون هذه الدار؟ الدار التي كان يتعلم فيها القرآن. ما ارتد أحد من هؤلاء، لأن هؤلاء هم الصفوة الخلاصة الذين حرصوا على العلم والعمل به. ولكن ارتد أناس آخرون، وهذا في بداية الإسلام. وكذلك قل يا أيها المسلم ويا أيها المسلمة، في الفتن والمحن الكثيرة التي تقابل أهل الإسلام في حياتهم، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ماذا؟ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأين؟ وفي مكة في بداية الإسلام. ووقع كذلك بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، لكن هل الذين ارتدوا هم الذين كانوا ملازمين للعلم والعمل به مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس واحد ممن لازم العلم والعمل ممن كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ارتد. الذين ارتدوا من؟ الأعراب، الذين هم في بعد عن العلم وفي بعد عن ماذا؟ عن العمل. إذن نفهم من هذا أن من أخطر الأسباب للانحراف هو ماذا؟ الجهل والبعد عن العلم، وكذلك البعد عن مواطن العمل. ولهذا قال الله عز وجل: الأعراب ماذا؟ أشد كفرا ونفاقا. الكفر والنفاق فيهم كثير بسبب ماذا؟ البعد عن العلم وعن العمل به. إذن يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، اعلم أن من أعظم أسباب ثباتك على الدين وحسن الخاتمة الحرص على ماذا؟ على العلم النافع وعلى العمل الصالح.
بسم الله. شيخنا نمدن فائدة بترفند أبان. Vissa, mashallah, de är jättemåna om att be i början av sin tid och att man gör adhan så fort tiden går in. Må Allah belöna dem, må Allah bevara dem. Men En mycket fin faida är att profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort adhan i början av tiden och i slutet av den. Så det är okej ifall vi dröjer med adhan tills föreläsningen är över. Jazakumullahu khairan. Vidare nämnde sheikhen några exempel som belyser och belyser det som han nämnde tidigare. Att kunskap och god handling är verkligen vägen till att man räddas från att hamna i fitan och från att få Allah subhanahu wa ta'alas vrede och så vidare. I den autentiska hadithen som är ganska lång, att profeten sallallahu alaihi wa sallam nämner för icke-troende att Allah har lett honom åka från Mekka till Jerusalem och därefter vidare till Allah subhanahu wa ta'alas sjunde himmelen. Icke-muslimer såg att detta är deras chans att börja sprida tvivel bland muslimer och få dem att lämna islam och lämna sin tro. Och det var en jättestor prövning för muslimerna. Att ett ställe som det tar ungefär 2 månader att resa till har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat att han reste dit över natten fram och tillbaks. Och det är inte så många som klarade sig under den här prövningen. Eller det är många som har fallit under den här prövningen. Och detta, den här prövningen var en anledning till att människorna som var verkligen uppriktiga och som sökte kunskap och var måna om det har visats. Och de som låg kort i det har också visats. Så Abu Bakr, må Allah benöda honom, var bland de stabila. De som verkligen sökte kunskap förlitade sig på Allah och inte föll vid första prövning och inte lät tvivel gå över och dominera honom. Så Abu Bakr radiyallahu an, han var stabil och han bekräftade det som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt och sa om han sa det så är han sanningsenligt i det han har sagt. Däremot det finns några som har lämnat islam. Och sheikhen nämner en mycket fin faida här. Att bland de som lämnar islam, inte en enda av dessa brukar komma till Darul Arqam. Det hemmet och det stället som var avsett för att lära folk kunskap. Så de kommer dit, söker kunskap och stärka deras iman. Utan de som låg kort i detta och inte brukar söka kunskap och inte är stabila, det är de som har fallit i den här prövningen och inte klarade sig. Sheikhen nämner ett annat exempel. Det är när profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Och många muslimer blev påverkade. Det här är också en stor prövning som drabbade muslimerna. Så många av dem började tveka. Och många har lämnat islam. Men de som var alltid med profeten sallallahu alaihi wasallam, de som har tagit kunskap från honom och var måna om att närvara i hans sittningar, det är de som har klarat sig. Och de som var långt borta, beduiner och öken människor, det är de som inte klarade sig i den här prövningen. Därför sa Allah subhanahu wa ta'ala om dessa folkgrupp, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Dessa folkgrupp hamnar i kufr och i hyckleri väldigt ofta. Eller deras kufr och hyckleri är väldigt grov. Detta på grund av deras ignorans. Och på grund av att de inte har tillräckligt med kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas religion. Allah nämner också och berättar om dessa människor som är svaga och skakiga. Att dessa människor dyrkar Allah och väntar på att det lilla minsta ska hända dem. Ifall de prövas med gott, ifall något gott händer dem, så fortsätter de att vara muslimer. Men så fort en prövning drabbar dessa folkgrupper kommer de att lämna islam. Således förlorar de både dunja och akhira. Och vilken stor förlust. En troende är väldigt stark och stabil i sin religion. En som söker kunskap är stark och stabil i sin religion. Och den som inte gör det kan lätt falla för fitna.
ونضرب ها هنا معاشر المسلمين والمسلمات بعض الأمثلة العملية العلمية التي تبين لنا كيف أن المسلم والمؤمن يبني إيمانه درجة درجة بالعمل بالعلم، وأنه كيف يكون عرضة للفتنة والسوء والشر بسبب تأخره عن العمل بالعلم. من هذه الأمثلة، لما جاء الله عز وجل بالإسلام ودخل فيه أهل الإسلام، ابتلي أهل الإسلام بلاء شديدا عظيما، وتعرفون ما وقع للصحابة. كان يعذب بلال في الصحراء الحارة الشديدة، يبطح على الأرض وتوضع الصخور العظيمة على صدره ليرجع عن دين الله، فما رجع. وهكذا كذلك يؤتى بالأب والأم ويقتلان أمام الابن ليرتد عن دين الله، فما يرتد عن دين الله، كما وقع لعمار مع أبويه رضي الله عنه أرضاه. وغير هذا كثير مما يدلنا أولا على عظيم الابتلاء الذي ابتلي به أهل الإسلام الأول الصحابة رضي الله عنهم، ويدلنا ثانيا على عظيم منزلتهم وتضحيتهم وكذلك ثباتهم بما كان من صدقهم في إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كانوا عليه ما كان إلا بسبب أنهم درجوا أنفسهم بالعمل بالعلم، فتركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، حتى حياتهم. ما هو الذي جعل بلال يصبر على هذا العذاب؟ إنه الصدق والإيمان بالله. ما هو الذي جعل عمار يصبر حتى يقتل أباه وأمه وما يرتد عن دين الله؟ ومع ذلك وجد الصحابة شدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم في حديث صهيب، قالوا: يا رسول الله، ألا ترى ما وقع لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني تعبنا من أذية المشركين وعذابهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الاستعجال، فقال: اصبروا. فكرروا عليه فقال: اصبروا، لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه فما يرده عن دينه من شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. الشاهد من هذا، قال العلماء: كان في هذه الفترة تربية بنزول القرآن وأخذ العلم والصبر على أذية الأعداء لما بعده يأتي من شيء أكبر. فهؤلاء الذين صبروا وتعلموا وعملوا بالعلم ثبتهم الله، فلما جاء الفرج، لكن الفرج كان امتحان آخر، الفرج كان امتحان آخر من نوع آخر. ما هو الفرج؟ أمرهم الله بالهجرة، أمرهم الله بالهجرة، فهاجر من صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما معنى الهجرة؟ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أن تترك مالك وأهلك وكل شيء لله سبحانه وتعالى وتمشي إلى بلد ليس عندك فيها شيء. هكذا فعل الصحابة، تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى وهاجروا. لكن تخلف بعض الناس عن الهجرة، ضعفوا أن يهاجروا، فلامهم الله سبحانه وتعالى كما في سورة آية النساء، ماذا وقع لهم؟ الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قابلوا التعب والخوف والفقر، ولكن صبروا وتركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، فعوضهم الله بالإيمان والمدينة التي فيها الأمن والأمان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وتعرفون القصة في الصحيحين في حديث جابر بن عبد الله وغيره. فكان الرجل من الأنصار يقسم بيته ويقسم ماله، وأراد بعضهم أن يقسم حتى زوجاته، ولكن لم يفعلوا ذلك ولم يؤذن لهم بذلك. الشاهد، الذين تخلفوا عن الهجرة عذبوا وأوذوا حتى ارتد بعضهم عن الإسلام حقيقة، وبعضهم ارتد باللفظ، ولكنه فقط لأجل ماذا؟ أن يفر من العذاب، ولم يجعل الله عز وجل ذلك رخصة له، بل عاتبهم وتوعد بعقابهم. لماذا؟ لأنهم لم يهاجروا، كما قال الله عز وجل: ألم تكن أرض الله وماذا؟ واسعة فتهاجروا فيها، فتهاجروا فيها. إذن يا أيها المسلم، ابني إيمانك لبنة لبنة بالعمل بالعلم والاستجابة لله، وهكذا يكون إيمانك قويا. حتى في المدينة لما نزل تحريم الخمر، ماذا فعل الصحابة؟ كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: أراقوا كل ما معهم من خمور حتى صار وادي يجري من الخمر في المدينة. لماذا؟ استجابة لله وللرسول، استجابة لله وللرسول، وهم بهذا يبنون إيمانهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت يا أيها المسلم، وأنت يا أيتها المسلمة، كل منا يبني إيمانه بالعلم والعمل درجة درجة، فيرتقي في سلم الإيمان حتى يرفعه الله إلى الدرجات العالية. حتى في وقت الابتلاء والشدة، لا تحسب أن الشدة التي تأتي في أثناء حياتك مقابل الثبات على هذا الدين هو ليس له عاقبة، بل اعرف أن له عاقبة حسنة في الدنيا وفي الآخرة. وانظروا إلى هذا المثال كذلك، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح فيه زيادة، حين نزل قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى أن قال الله عز وجل: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الشاهد، هذه الآيات نزلت بعد غزوة أحد، وقع الذي وقع كما لا يخفى علينا في غزوة أحد. فرجع المسلمون إلى المدينة بجراحهم، وفيهم القتل الكثير، لا يخفى علينا قصة أحد. فأمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى أرض المعركة مرة أخرى، وهي ما يسمى بماذا؟ بغزوة حمراء الأسد، لمن يقرأ في السيرة. حتى قال الصحابي: رجعت أنا وأخي وكلانا جرحى، كنت أحمل أخي استجابة لله وللرسول. فلما رجعوا خاف المشركون، انظروا، هرب المشركون لأن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، فكان في هذا الخير لأهل الإسلام. والشاهد، انظروا على جراحهم وما هم فيه، رجعوا فكان في هذا الخير، وهو أن الله عز وجل رفع لهم الدرجات وكتب لهم الحسنات وألقى في قلوب عدوهم الرعب حتى هربوا، حتى هربوا، فكان في هذا الخير لأهل الإسلام. وهكذا أنت يا أيها المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حال المسلم في آخر الزمان: القابض على دينه ماذا؟ كالقابض على الجمر. فأنت في محنة شديدة، لكن ماذا تفعل؟ اثبت، اثبت بالعمل بالعلم، واعلم أن الله عز وجل سيعوضك الخير في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. مثال أخير نختم به هذه الكلمة وهذا الدرس، لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وأمر الله عز وجل نساء المؤمنين بالحجاب، قالت عائشة والحديث له روايات: فجعل النساء يسترن أنفسهن كل واحدة في مكانها، التي في المرعى في المرعى، والتي في بيتها في بيتها، والتي في الشارع في الشارع، حتى خرجوا في المدينة كأنهن الغربان، يعني في لحظة ما تأخروا في الاستجابة لله في تطبيق الحجاب. نزل الحجاب طبق الجميع واستجابوا لله عز وجل، فماذا كان؟ كان في هذا الخير لهم. فهكذا يبنون إيمانهم ويرتقون في سلم الإيمان درجة درجة بالاستجابة والمسارعة في طاعة الله والابتعاد عن أسباب معصية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من أهل طاعته وأن يجبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة، نسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق والسداد.
Sheikhen berättar här om vissa praktiska exempel som man kan ta för att stärka sig själv och ha starkare övertygelse över det som vi har nämnt, att den som söker kunskap, som håller vid den, som agerar efter den, kommer att få starkare iman och kommer att rädda sig när det blir prövningar. Och den som inte agerar snabbt och inte agerar i enlighet med kunskap som man har fått, så riskerar man att hamna i fitna. Så som alla känner till, i början av islam, det har inte varit lätt att acceptera islam, utan man riskerar att bli straffad, att bli torterad och att till och med bli dödad. Bilal, må Allah benöda honom, har varit igenom mycket. Han blev piskad. De har lagt stenar över honom och han har varit med i tortyr som man kan inte föreställa sig. Ändå var han stabil på sin religion. Det finns de som deras föräldrar, deras pappa och mamma blev dödade framför deras ögon, så som Ammar radiyallahu anhu. Ändå var han stabil på sin religion. Och han gjorde de här stora uppoffringar utan att backa. Och detta visar oss i första hand att de har haft väldigt svåra prövningar. Och att sahaba är väldigt förträffliga människor som har offrat mycket för Allahs sak. Och som har offrat och varit med om mycket och tortyr för att Allahs ord ska segra. Och när man frågar sig, vad fick de att vara tålmodiga när de blev drabbade på det viset? Detta på grund av att de har lärt sig och har haft iman och har alltid försökt att stärka sin iman med tiden och ta det steg för steg. Och trots detta, så när det blev för mycket för dem, så har de kommit till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sagt: ser du inte det som händer oss? Ser du inte det som vi är drabbade av? Då profeten sallallahu alaihi wasallam gav dem rådet att de ska vara tålmodiga. Men de kom tillbaks återigen. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: var tålmodiga. För sannoliken folk som var före er, vissa av dem brukar komma och man lägger såg i deras huvud och sågar dem till två delar för att de ska lämna sin tro. Ändå var de stabila på det. Och man hämtade specifika verktyg som liknar kammar och tar järn för att skilja mellan deras kött och deras ben. Och de gör det på plats och de är ändå stabila. Och den här tortyr får de inte att lämna sin religion. Men ni vill att allt ska hända fort. Den här perioden som har kommit, det var en prövning och det var en period där sahaba ska vara stabila och etableras för det period som ska komma efter. För att Allah seger ska nå dem. Och Allah seger var också en prövning för dem i första sked, där de blev befallade att de ska lämna Mekka och emigrera till Medina. Att de ska göra hijra för Allahs sak. Att man ska lämna sina pengar, sina förmögenhet, sin familj och allt man äger och invandra till ett land där man inte har någonting där och man kan inte veta eller man är osäker på hur man kommer att leva. Vissa av dem som har stark iman har inte väntat utan de har åkt och emigrerat så fort de fick befallning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan folkgrupp har stannat kvar i Medina. De som emigrerade och gjorde sitt bästa, Allah subhanahu wa ta'ala har erkänt dem och gett dem mer än vad de förväntade. De har fått en mycket trygg boende. Folket som var där har välkomnat dem. Vissa har gett dem halva sitt hem och vissa har till och med erbjudit att de ska få en del av deras fruar, men Allah subhanahu wa ta'ala lät inte detta hända och tillät inte det. Och de som var kvar i Medina, de blev prövade mycket mer än de andra på grund av att de inte accepterade Allah subhanahu wa ta'alas befallning. Många av dem fick uttala ord som innebär kufr. Och vissa av dem riskerade att lämna sin religion och inte kunna utöva det. Och Allah subhanahu wa ta'ala ändå har inte ursäktat dem. För de har inte gjort så som Allah har befallt dem. Och Allah berättade, har inte mitt land varit vid sträck så att ni emigrerar i den. Så som han nämner i Koran. Sheikhen nämner också ett annat exempel. Där folk är måna och lider Allah subhanahu wa ta'ala och sänder ut omedelbart på grund av deras stark tro och deras kunskap. När Allah förbjöd alkohol och att folk inte ska få dricka det, så har folk hällt all alkohol som de hade så att vägarna i Medina började rinna och det blev som flod i Medina av alkohol som de har spillat i Medinas vägar. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i versen att Allah kommer att upphöja människorna eller folket utav iman och folket utav kunskap derajat, det vill säga steg och steg. Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Ju mer man ger sig, ju mer man har övertygelse, ju mer man tror på Allah, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att höja oss ännu mera. Och man ska vara medveten att det som drabbar oss, så länge vi är fasta och stabila vid Allah subhanahu wa ta'alas religion, så leder det till att ens tro är starkare och stabilare. Allah nämner i en vers: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ. Och för dem som besvarar Allah och sänder bud efter att de har fått stor prövning, det vill säga de som har varit i kriget utav Uhud, där muslimerna har lidit av en väldigt stor förlust. Många utav dem dog och blev martyrer och en stor del också har skadats svårt under det här kriget. Dagen därpå så har Allah befallt de här människorna som var skadade i kriget och som deras blod fortfarande rinner och deras sår har inte hunnit läka av sig, att de ska gå igen och förbereda sig för att möta icke-troendes armé på nytt. Så en av sahaba brukar säga, jag och min bror var skadade och jag brukar bära honom, för han klarade inte av att gå själv, för att han ska besvara Allah subhanahu wa ta'alas befallning trots de svårigheter som finns i det. Och så fort de har gjort det för att träffa icke-muslimerna i ett ställe som kallas för Hamra'ul Asad, så har icke-muslimerna varit väldigt rädda och de flydde iväg och de vågade inte möta muslimernas armé på nytt. Och detta visar hur dessa människor besvarar Allah subhanahu wa ta'alas kall trots att de har varit igenom mycket. Och på så vis ska vi vara. För att hålla vid islam och att vara en uppriktig muslim i den här tiden är inget lätt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som håller fast vid sin religion, det vill säga i den sista tiden, är den som kan liknas av den som håller fast vid en glödande kol. Och sheikhen avslutar med ett exempel där kvinnorna som fick befallning från Allah när Allah sände ner hijab, väschen, och att kvinnorna ska börja täcka sig, så har kvinnorna, så som Aisha radiyallahu anha berättar, agerat väldigt snabbt och gjorde det på plats. Kvinnan som var på marknaden, hon fixade det redan på marknaden. Och hon som var i gården, hon gjorde det i gården. Och hon som var hem har gjort det hem. Och de väntade inte med att besvara Allah subhanahu wa ta'alas befallning. Och så en troende ska vara. Jazakumullahu
khair. Inshallah, nu'adhin wa nusalli. Wa an-nisa yusalluna liwahdihin, la yusalluna ma'ana li'annahunna amam ar-rijal. ثم إن شاء الله نأخذ ربع ساعة حولها الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. ومن كانت عندها أطفال وتخاف على أطفالها تريد تمشي ممكن تمشي وتصلي في بيتها والحمد لله. جزاكم الله خيرا.
شيخ برسدر أن من كان بينه وكبيننا كان بي سينر أفترس فرات دم بفينا سي فرامفر من وده كم بلي ات بروبليم ات دم بير ميوس. Därefter så kan vi ha frågor och svar i en kvart. Och en kvinna som inte kan lämna sitt barn mera, de kan åka iväg.
Aydkhulu fi hadha al-islam min jami' jawanibih. Al-hijra fi zaman al-Nabi sallallahu alaihi wasallam umira biha li'anna al-mafsada al-hasila a'zam. Falidhalik al-islam yurajjih دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة ماذا؟ الصغرى، خروجهم ونجاتهم من الكفر، لأنهم لا يستطيعون إقامة الإسلام. انتبهوا لهذا أبدا. فخروجهم على أي حال مع وجود مؤمنين من المؤمنين كما قال الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أوجدوا أخوة حقيقية أعانت المهاجرين على أن ينتقلوا في هذه الهجرة. فإذا هناك أمران: الأمر الأول درء مفسدة كبرى، الأمر الثاني يوجد سبب وهو وجود أهل إيمان يكفلوهم ويحضنوهم. فإن وجد مثل هذين السببين فعلنا مثل ما فعلوا، فإن كان الأمر ليس كذلك فإذا خذ بالأسباب حتى لا تكون المفسدة التي تأتي إليها كذلك أكبر. لأن من الناس مثلا من ذهب للهجرة بدون أخذ الأسباب، فكان ذلك سببا والعياذ بالله في انتكاسته في هجرته، لأنه وجد حياة صعبة ولم يجد إعانة ممن يظن أنهم سيعينوه، وعند ذلك سأظنه بالله سبحانه وتعالى وبإخوانه، وهذا خطأ. والسبب من الخطأ منه هو، لأنه لم يأخذ بالأسباب الحقيقية بماذا؟ بالهجرة.
شيخا فيك ان فروغا إفال من سكيارا سوسم صحابة هايورت أخمان ديركت بيسي ويارا هجرة وك غو افتر صحابة سفوت سفور. Och sheikhen nämnde två villkor för att vi ska göra så som sahaba har gjort. Det första är att det finns en mafsada, en stor skada som drabbar oss. Till exempel att man inte kan tillämpa sin religion. Och det andra villkoret att det ska finnas folk som tar emot oss, så som hade funnits sahaba i Medina som tog emot sahaba från Mekka. Om de här två villkoren finns så ska man göra hijra omedelbart. Men om de inte finns och det är andra omständigheter så ska man försöka göra på så sätt att man inte råkar illa ut och skada sig ännu mer. För vissa har gjort hijra utan att vara förberedda, utan att det finns folk som kanske tar hand om dem eller att de kan bosätta sig där. Och detta ledde till att de har fått ännu större skada i deras religion. Sheikhana huna yujad su'al
kadhalika. تقول هل يوجد هناك حالات مستثناة؟ هل يوجد هناك حالة مستثناة حتى المرأة لا تصلي مثلا مرأة كبيرة جدا في المشفى وهي لا تستطيع الوضوء وحالها يعني صعب كيف تفعل؟
إذا كانت هذه المرأة تعقل ما تحدث به فهنا تؤمر هذه المرأة بالصلاة ما دامت من أهل الصلاة يعني ما عليها مانع من الصلاة فتؤمر بالصلاة بحسب ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم عرفت الجواب يعني إذا كانت المرأة تعقل الكلام وهي من أهل الصلاة ليس عندها مانع من الصلاة فتصلي على حسب استطاعتها فاتقوا الله ما استطعتم فإن كانت مثلا تستطيع أن تقرأ الفاتحة تقرأ ما تستطيع التسبيح إن كانت تستطيع تصلي قائمة صلت قائمة ما تستطيع قاعدة أو نائمة إن كانت تستطيع تصلي كل صلاة في وقتها فعلت ما تستطيع تجمع بين الصلاتين وهكذا فاتقوا الله ما استطاع
Frågan som vi har fått finns det undantag där en individ inte behöver be till exempel en gammal kvinna som ligger på sjukhus och ej kan göra wudu och så vidare Sheikhen svarade på den här frågan på följande sätt. Att om hon har kvar förståndet så ska hon försöka be och frukta Allah så gott det går. Kan hon läsa al-fatiha så ska hon göra det. Klarar hon inte av det då ska hon göra tasbih i salat. Säger hon säger subhanallah, alhamdulillah och så vidare. Om hon inte kan be stående så ska hon be sittande annars ska hon be liggande. Kan hon be i tid, då ska hon göra det. Om inte, då kan hon be duhur och asr samtidigt, maghrib och isha samtidigt och så vidare. Så hon ska göra sitt bästa för att göra salat och inte lämna det helt och hållet. Beroende på hennes förmåga.
Fadal.
كما سمعنا في الآية قال الله عز وجل الأعراب ولم يقل العرب قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا والأعراب هم من سكن البادية وابتعد عن العلم ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه حذر من حياة الأعراب ونهى عن التعرب بعد الحضر يعني إنسان وفقه الله للحاضرة ومعنى الحاضرة المساجد والجمعة والجماعات والعلم فيرجع إلى ماذا؟ إلى البادية حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وجعله معصية كما في بعض الأحاديث لماذا؟ لأن هناك مظنة الجهل وهنا مظنة العلم هذا هو سيأتي بعدين خليه يترجم هذا وبعدين
Vi har fått en fråga om den versen som sheikhen har tagit upp i föreläsning Al-A'rab och Ashaddu kufran wa nifaqa Vissa har trott att den här versen gäller för araber och sheikhen har förklarat att detta gäller inte för araberna specifikt utan A'rab innebär folk som lever i öknen, beduiner som är långt borta från städer. Och det är de som är borta från kunskap och så vidare. Och det har kommit i hadithen också att den personen som levde under sådana omständigheter, det vill säga i öknen och långt från städer, och därefter flyttade sig till städerna, ska undvika att flytta sig på nytt till öknen. För där det finns mindre kunskap och man kan inte förstärka sin tro på samma vis som man annars skulle göra i staden där det finns mer kunskap och det finns mer föreläsningar och folk att ta kunskap och så vidare.
طيب وهنا اخ يسال يقول هل هذا على اطلاقه حتى اذا كانت هناك فتن جاء حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في الصحيحين يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعه الجبال ومواقع القطر يفر ماذا بدينه من الفتن هذا هو الشاهد إذا كان هناك فتن فأنت تهرب من الفتن فأنت تهرب من الفتن فليس كل حاضرة ماذا سبب للعلم فمثلا قد يكون في بلاد غير المسلمين عندهم حضارة وعندهم أشياء لكن الإسلام أضعف فهنا يقال له اذهب إلى بلد ماذا أقل في الحضارة ولكن أعظم في الدين أعظم في الدين وآخر الزمان كما جاء في حديث أبي سعيد الذي سمعنا تنتشر الفتن فيكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر معناه إذا كثرت الفتن وكثر الشر والفساد والكفر فأنت تجلس في البادية بعيد أنت وأولادك تهرب من الفتن هذا خير ولكن الأصل أن الحاضرة فيها الجمعة والجماعة والعلم فلذلك هي أفضل من البادية والله أعلم.
شيخنا حطت فالفروقة är det alltid bättre att man är i staden och undviker att gå till öknen och de här ställen. Och då sa sheikhen att det inte alltid så utan det finns undantag. Så som det nämns i hadithen när prövningar sprider sig och fitna är överallt då är det bästa förmögenhet som en individ har är några får och boskap som man har och sköter och försöka gå in i dessa ställen och hålla sig borta från städer för att skydda sin religion och skydda sig själv från prövningar och från fitan som är överallt. Eller är det så här kadalik?
Nej.
Jag قول مرأة تحتاج أن تصلي في مكان عام قبل خروج وقت الصلاة وهي اختارت أن لا تضع جبهتها على الأرض من أنها خائفة أن يصيبها مرض كورونا وما أشبه فما حكم صلاتها حين تصلي وما تضع جبهتها على الأرض وقت السجود
إذا كانت تستطيع تضع شيء وتسجد عليه فتفعل الواجب بل ركن من أركان الصلاة السجود فلا تترك هذا الركن لوهم وهي عندها بديل فإن كانت تستطيع تفعل البديل تضع شيء حتى ولو تسجد على طرف ثوبها أو طرف الخمار كما كان الصحابة في حديث أنس في الصحيحين من شدة الحر كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم فهي تفعل هذا أو تصلي في البيت
نعم وإن فعلت ذلك هل صلاتها جائزة قالت هي تسأل من حكم الصلاة
إذا فعلت ذلك بجهل صلاتها صحيحة ولكن من الآن وصاعدا لا تفعل هذا لأنها كونها تصلي الصلاة مع أختها جمعا أولى من أن تصلي صلاة بدون سجود وهي تستطيع السجود
نعم
والله أعلم
طيب شيخ فرقلارا ده هار شيخ أنا فوتو إن فروغا إن كوينة بهفد بي بو أفنتلي بلاتس إنن بانن تريدر أوت هم والدي أت إنت لغا بانن بو ماركن بي سجود أو ردسلا فر kontakt med golvet på grund av rädsla för corona är denna bön giltigt. Sheikhen förklarade ifall man fruktar på det viset så kan man lägga någonting på marken när man ska göra sujud så att man inte gör på det viset och man ska inte lämna en rukn, en pelare för bön på grund av att man innebäller sig saker och ting och man är osäker, det kan vara så här, det kan vara så där. Utan man ska göra sujud. Om man inte har någonting att lägga på marken så kan man lägga sina egna kläder. Så som vissa sahaba brukar göra. När det var för varmt och de kunde inte lägga sin banna på marken. Så brukade de göra sujud på sina egna kläder. Hennes bön är giltig. Men nu efter att hon har fått kunskap hon ska inte göra om samma sak. Om hon inte klarar av så ska hon be och slå ihop bön när hon kommer hem.
هو يسأل من ناحية العمل في بيوت العاجزة أحيانا تساعد ناس يعني الرجل يساعد النساء أحيانا أو النساء تساعد الرجال يلبسوا أو يذهبوا إلى الحمام وما أشبه ما حكم هذا العمل؟
الواجب أن المرأة تساعدها المرأة والرجل يساعد الرجل هذا هو الواجب ولا يجوز للمسلم أن يتساهل فيخل بهذا الأصل لكن إذا وقعت الضرورة مثلا كان في نوبة النساء في مكان النساء امرأة لكن امرأة تأخرت أو ما جاءت وحصل أن هناك أحد الكبيرات في السن أصيبت بأكرمكم الله شيء تحتاج إلى تنظيف ولا يوجد أحد إلا هذا الرجل فهل يتركها حتى تمرض وإذا هو على يقين أن التأخر سيضرها يحاول يخفف الشر بأن مثلا لا ينظر إلى العورة يوضي بعازل بشيء ونفس الشيء المرأة مع الرجل الأصل هو الذي سمعتم ولكن للضرورة إذا يقين هناك ضرورة فهنا الضرورات تبيح المحظورات لكن بشرط عدم نقصانها عنها كما قال العلماء
عدم
نقصانها عنها يعني ما تكون الضرورة أقل من المحظورة مثلا
نعم نعم
الموت أو أكل الميتة في موت حقيقي إذا أنا ما أكل الميتة إلا أنا أخاف من الموت لكن أكل من الميتة لأجل أشبع وتشهى لا بارك
الله يحفظك شيخنا har fått frågan de som jobbar på äldreboende och ibland är det beblandat så en man behöver byta om eller hjälpa kvinnor att gå på toaletten och vice versa. Är det tillåtet? Sheikhen sa grunden är att män ska jobba med män och kvinnor ska jobba med kvinnor. Under vissa omständigheter där det är akut läge att kvinnan som jobbar där blev försenad och en av de äldre hon, man behöver byta om för henne till exempel. Och ifall man väntar på kvinnan som ska komma det kan skada den äldre kvinnan ordentligt. Under dessa omständigheter man kan försöka man hjälper den andra kvinnan att försöka lindra det här genom att till exempel ta på sig handskar och inte titta på hennes könsorgan och så vidare. Och man kan göra så att de förbjudna saker man kan göra dem om det finns stort behov och behovet ska vara större än själva förbjudna sak. Exempel på detta. Om en person riskerar att dö. Och det finns något som dött ett lik framför honom. Så han kan äta från liket eller från den där döda djuret. Så gott att han klarar sig och fortsätter vara levande. Inte att äta bara för att man vill vara mätt och fylla sin mage och så vidare.
Sual akhir inshallah.
Sista frågan.
تفضل
الكثير من الناس يا شيخ يحرصون على دراسة أولادهم في المدارس العادية والدراسات لكن لا يحرصون على دراسة تعليم أولادهم اللغة العربية والدين هذه الأمور فما نصيحتك
كما سمعنا في الكلمة سمعتم السؤال وإن شاء الله أخونا الشيخ عمار يترجم كما سمعتم في الكلمة أن العلم والعمل به من أعظم أسباب الثبات على الدين وهو الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية ليس أن تأكل وتشرب لأن الحيوانات تأكل وتشرب وليس الحياة الحقيقية أن تلبس وتأخذ من هذه الدنيا لأن الكافر والفاجر يفعل ذلك لكن أنت مؤمن ولهذا الله عز وجل نادانا بنداء الإيمان كما سمعنا في أول الدرس يا أيها الذين ماذا آمنوا ومع ذلك ماذا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذن لا يكفي أن تكون تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت لا تستجيب لله وللرسول ومن ذلك الحرص على أن نحفظ أولادنا
خصوصا مع كثرة الفتن. وفي مثل هذه البلاد المعصوم من عصمه الله، نحفظهم بماذا؟ بمثل هذه المدارس، نوجههم إلى تعلم القرآن، تعلم ما يتيسر من شرائع الإسلام، وكذلك ماذا؟ اللغة العربية. لماذا اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن، اللغة العربية لغة القرآن. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على تعليم اللغة العربية، حتى أنه كان رضي الله عنه يأمر بها أن تعلم في غير بلاد أهل اللغة العربية، لأن اللغة تحافظ على القرآن. الذي يقرأ القرآن اليوم، وللأسف مثلا في كتابة للقرآن بغير اللغة العربية، فهذا الذي يقرأها بهذه اللغة هل يفقهها؟ ما يفقهها ولا يعرف معناها. إذن ما حصل المقصود من القرآن؟ المقصود من القرآن أن تفهم ما في القرآن، ولن تفهم بمثل اللغة العربية. وأكثر شرائع الإسلام بماذا؟ باللغة العربية. ولذلك الذي يعرف اللغة العربية يعرف من معاني الإسلام الجميلة والعظيمة ما لا يستطيع أن يعرفها من لا يعرف اللغة العربية. فصارت اللغة العربية مقترنة بالإسلام، أمر مهم جدا. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. تفضل. عفوا. طيب تفضل انت.
شيخن fick frågan om folk som är måna att låta deras barn utbilda sig och gå på skolor och så vidare, samtidigt som de försummar att deras barn ska lära sig arabiska och religionen. Sheikhen berättade att den här meningen har vi betonat mycket under föreläsning, och han tog upp igen versen som där Allah säger: "Afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Där Allah ger liknelse för den som har fått kunskap från Allah subhanahu wa ta'ala, eller som يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Att det som Allah subhanahu wa ta'ala, profeten sallallahu alaihi wasallam, kallar oss till är saker och ting som gör vårt hjärta levande. Och att vi ska höra och lida och agera i enlighet med det som Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam säger. Gör man det så leder det till att ens hjärta blir levande. Så att en troende ska inte nöja sig med det världsliga, utan man ska lägga vikt också på att lära sina barn arabiska, Koran och så vidare. Umar radiyallahu an var jättenoga med att folk ska lära sig arabiska, så de som inte gör det kan bli straffade. Och han har befallt att länder som inte talar arabiska, att folket ska lära sig arabiska i dessa länder. För Koran har sänts ner på arabiska, och den som kan arabiska kan förstå och ta av det saker och ting som de andra inte kan förstå och inte kan förställa sig på samma vis.
طيب نكتفي بهذا القدر. حتى ما لأن كثير أسئلة، حتى وردت أسئلة من النساء، من أجل نضبط الوقت فنعتذر، وإن شاء الله يسر الله بمجالس لاحقة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.
والله بلا نهر فينا يرس ما فروغنا وبتلاقر فر فولك سم انت فقط سينا فروغو بسوارده وفي فوتشتر إن شاء الله نستغل.